Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad vill du med i då?
Ska du satsa allt på väg där?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Jag var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska vara ärlig så ser ingen som höger ytter som bättre än mig.
Jag kommer ner tjockis på träningen är bäst.
Det är ibland guld.
Stoppage time, då levererar Sirius. Hej och välkomna tillbaka till Arje Sirius och tillbaka hem till David Mito Nilsson. Hej.
Tjena, tjena.
Här var man ju, vi har ju pratat lite om när exakt det var, det minns inte jag. Men jag tror ju att det var alldeles i början av allsvenska säsongen 2021. Och du var, jag hade en känsla för att det var under försäsongen.
Mm. Men tiden går fort, man är roligt. Det känns som att det var bara för några månader sedan, men det är ju nästan 3 år sedan.
Ja, man känner ju igen sig ändå här, det är ju sig likt.
Ja, lite mer saker på väggarna och uppe på taken, men annars så var det ganska all in place från början.
Hur trivs du här?
Jättebra. Nej, jättebra. Jag prickade verkligen jackpot med lägenheten från dag ett, så jag trivs otroligt bra i lägenheten och närheten till studan och stan och hela Uppsala egentligen.
En grej som jag har märkt här är ju spelare nu för tiden, den nya generationen, de är ju inte lika pigga på att släppa in en hem, utan alltid när jag frågar så här, ska vi vara hos dig eller vill du komma till kontoret, då är det ju alltid kontoret. Jag tror du är den första nästan, om jag räknar tillbaka i år, som öppnar portarna. Varför är det så?
Okej, ja, vi har ju ganska ungt lag, så de kanske inte är jätte, vad ska man säga, flinka med att städa lägenheten. Så det kanske är lättare för dem att gå till kontoret istället.
Så man tar de här lite äldre kanske?
Ja, men jag trivs ändå i en ren och fin lägenhet och att ändå är hyfsat på plats med allting. Så du är absolut välkommen hit.
Ja, det är väldigt städat får man säga.
Ja, så det ska.
Så det ska vara. Hur mår du så här några dagar efter Hammarby-matchen?
Nej, men jag mår bra. Det var en speciell match igen, i och med stoppage time som du sa där. Sen känns det som att det har inte fått lika mycket mediatid som kanske Degerfors matchen gjorde. Men jag förstår digniteten av matchen mot Degerfors och att vi även vann den. Men att göra 2 mål igen på övertid borta mot Bayern skulle jag säga också är väldigt starkt gjort. Sen så...
ja, det dog väl lite eftersom deras tränare slutade precis.
Ja,
efter.
Precis. Det var många andra faktorer som tog mer liksom utrymme i nyhetsmedia där, att Cifuentes drog bland annat. Och i Elfsborgsmatchen såklart om guldstriden. Men nej, vi var jättenöjda med framförallt andra halvlek. Första halvlek tycker jag inte att vi kommer upp. Vi får inte igång vårt spel. Vi har tränat hela veckan på att de skulle ställa upp på ett visst sätt. Sen så ändrade de. Men vi satt ändå kvar med våra principer för att chocka Hammarby lite då. Men vi fick inte
de
igång.
De blev inte så chockade kan man säga.
Nej, men vi tänkte liksom att de har väl förmodligen förberett att vi kommer spela 4-2-3-1 också. Och det blir, alltså, vi var ju med på att det kommer bli lite mer längre bollar. Men vi fick, sen efter en kvart fick vi aldrig egentligen igång vårt egna spel. Och när vi ändrade inför andra halvlek så tycker jag att vi kör över dem hela andra halvlek. De har inte bollen på första 15 och sen så får de 2-0 från ingenstans. En snabb kontring där de är bra på, Besara, smart spelare. Men jag tycker ändå där, i och med resultaten vi har haft innan nu i Allsvenskan och att vi är väldigt starka mot slutet, så vi sa det hela tiden, liksom trumma på, fortsatt ha tempo i bollen, fortsatt skapa situationer och ja, bättre sent än aldrig. Så, men lite besviken på tilläggstiden där, det känns som att Makedonke kunde ha lagt till minst 4 minuter till än de 4 tilläggsminuterna som det var.
Då hade ni vunnit eller?
Då hade vi vunnit, det var den känslan.
Du nämnde ju lite här att det inte fick så mycket utrymme här, att ni kom tillbaks. Är det något du tänker på? För det hör man ju ofta från Sirius-supportrar, just eftersom det är inte en av de stora klubbarna i Allsvenskan. Att man ofta känner besvikelse över, ja men det här fotbollskväll eller vad det nu heter på SVT, de sa 1 minut om Sirius här. Är det något du lägger någon vikt vid, tänker på?
Nej, det gör jag inte egentligen. Jag är van från IFK Norrköping också. Att man gjorde en jättefin match där och sen så står det bara om att AIK var dåliga eller att Hammarby var dåliga, inte att Norrköping var bra. Och så det blir ju såklart större fokus på Stockholmslagen och Malmö och delvis Göteborg också. I och med att det där klicksen trillar in mer än kanske där i Uppsala och Norrköping som... Jag förstår ändå hur jargongen fungerar och det får man väl köpa på ett sätt.
Det sägs, eller de sa i Discovery-sändningen tydligen, att du inte var riktigt kry inför den här matchen. Vad var statusen?
Nej, jag stod ju på plan och spelade så det var inga konstigheter. Så. Sen vet jag inte, vem var det som jag sa det?
Jag tror det var Nordin.
Nordin? Mm. Ja, han kanske hade fått några källor men nej, det var inget oroligt till den matchen i alla fall.
Vad är det som gör att ni har den här moralen i laget, att ni lyckas komma tillbaka? För jag hade ju lite, de frågade ju mig inför matchen, vad tror du och sådär. Och då, jag tyckte det var svårt just eftersom ni kom från 6 finaler, inklusive Halmstad med hög anspänning och sådär. Nu har ni klarat kontraktet. Det känns som det är ganska lätt att man kanske går ner sig i alla fall 2-3%, och det märks ju. Vad är det som gör att ni ändå lyckas åstadkomma det här igen?
Mm. Det var det första som Kitten pratade om efter när vi gick igenom matchen mot Hammarby, alltså innan, att nu har vi kontraktet säkrat och det är lätt och farligt att tappa, att gå ner de här 5%, för om alla gör det då kommer man förlora matcher, utan även om det är oavsett vilken match det är, Hammarby borta eller det är Degerfors hem eller någonting, alltså går du ner några procent så är lagen så pass jämn att då kommer de straffa dig. Och också för att vi har mycket att spela om, en bra tabellposition för Sirius som klubb. Jätteroliga matcher att spela. Hammarby borta, Djurgården borta. Alltså det är två matcher där vi kan åka dit nu med utan någon tryck, press alls på oss. Och bara spela rolig fotboll. Och speciellt som vi gjorde andra halvlek mot Hammarby, det är ju svinkul. När deras supportrar då blir lite frustrerade för att de knappt får låna bollen. Vi gör två mål på övertid. Alltså det är det roligaste som finns. Så jag hoppas och tror inte, eller jag hoppas att vi kommer fortsätta så mot Djurgården nu, att inte dippa några procent, utan det är Djurgården borta kvar, det är Norrköping hemma, får en fin avslutning på Studan. Alltså, det toppar ju alltså avslutningen på den här säsongen, att få avsluta på ett väldigt positivt sätt med den här segersviten, eller obesegrade sviten nu då, som man säger, och få förlänga den till åtminstone 8 matcher.
Det är ju snack om poängrekord och sådär, och man kan sätta olika former av rekord. Hur mycket tänker man på det? Du nämnde det här, Sirius bästa säsong någonsin, eller liksom så mycket poäng. Hur mycket spelar det roll egentligen?
Alltså, nu minns jag inte vem det var som tog upp det, för det hade jag inte koll på innan. Men det är klart, det är en morot. Sen det viktigaste var ju, i och med läget för 6 veckor sedan, var ju att se till att klara kontraktet. Och sättet vi tog oss an de här matcherna med det här unga laget är jätteimponerande, och jag är jättestolt över grabbarna, hur de kan ställa om match efter match. Alltså, för att det tar energi både mentalt, fysiskt, när du spelar en tuff match, du får med dig liksom ett resultat men det är ingenting som är klart, och så ska du göra om det och gång på gång på gång. Och att så unga spelare som kanske inte varit i den här situationen förut lyckas prestera på det här sättet, det är jätteimponerande, så det är jag jätteglad över. Om det är sagt, så är ju inte säsongen klar, så då ska vi ju inte återigen släppa på gasen, handbromsen ska vi släppa på gasen och gå ner oss nu för att någonting är klart, utan fan, det är två otroligt inspirerande matcher kvar att spela, och vi kan då få till ett jättebra resultat som kommer bara ge ännu mer positivitet kring Sirius inför nästa år.
För egen del, den här Hammarby-matchen, frisparksmålet, då är det några som har varit på dig att i ditt hörn, vad säger du om det?
Jag som person, jag försöker ställa upp min mur på så sätt att jag kan gå åt båda hållen. Jag vill inte bara sälja ett hörn så. Sen är det svårt, alltså, det är väldigt nära. De sätter också spelare framför för att skymma min sikt. Och då spelar kanske inte... Alltså, jag försöker ju stå mer åt vänster, men samtidigt försöka se bollen, vilket är svårt när de också ställer upp. Så när jag ser skottet efter den har passerat liksom vår mur,
då är det ju för sent.
Och då är det ju så pass bra slagen, så då är det lite som att det spelar ingen roll om den är i mitt hörn. Sen tycker jag absolut, så här, vad finns det för detaljer jag kan göra bättre? Vad finns det för detaljer vi kan ställa upp muren på ett annat sätt? Eller vad liksom... Jag är aldrig nöjd när jag har släppt in ett mål, och jag och Karim går ju alltid igenom så här, okej, vad kan vi göra bättre till nästa gång. Sen är det också återigen en fruktansvärt bra frispark, väldigt hårt slagen rakt bort i krysset där, så Besara gör det bra. Kan man ta den? Jag vet inte. Jag tror placerar man, alltså det finns säkert små detaljer som gör så att nästa gång kanske man kan ta den. Men där och då så var det, då kändes det liksom jävligt svårt. Han är en duktig skytt, han kan skjuta den över muren. Står jag för långt till vänster då är det liksom kört där med. Så jag vill försöka alltid ha en position där jag ger mig själv så stor chans som möjligt att rädda bollen.
Man kände ju lite från läktaren när den där frisparken kom att han, alltså han har ju, det var ju ett besvärligt läge. Och det är väl det som gör bra spelare också, att även om man vet vad man tänker göra så blir det mål ändå.
Nej, men han är ju en av allsvenskans toppspelare skulle jag säga. Han är otroligt intelligent, han är duktig, han är, har ett fantastiskt skott, det vet vi sen innan. Och vi pratade ju om det inför matchen också, att inte ge dem några frisparkar liksom runt straffområdet för att det kan smälla. Och tyvärr så gjorde det den gången.
Det var Herman va, som var...
Var det Herman som följde? Ja, men det, klart, alltså, det spelar ingen roll. Nej. Vem det är egentligen så, utan vi både släpper in och gör mål som lag och vinner och förlorar som lag. Så... Vem det är som tar den frisparken, det är väl skitsamma. Alltså,
sen har du en kanonräddning kort senare.
Ja, mot Besara igen där, eller? Ja, det blir en ganska tilltrasslig situation. Bollen dimper ner, han försöker skjuta, den blockeras. Och så får han ett ganska fritt läge från straffpunkt-ish där någonstans. Och där tänker jag då att eftersom den är en studsande boll där hans vänsterfot han kommer skjuta med, kommer inte ha samma kontroll.
Hinner du tänka allt det här på den där korta tiden?
Man tar många snabba beslut som målvakt. Och att jag säger de här orden hinner gå in genom huvudet mycket snabbare såklart.
Han har ju skjutit tre gånger bara när du säger
det. Ja, precis. Ja. Men det är det. Du tar så sjukt många beslut som målvakt på en så kort millisekund. Och det är de här besluten, till exempel när du ska gå ut på ett inlägg, då ska du alltså, du ser inlägget slås, du ser farten, du ser riktningen, och så på någon hundradel ska du liksom försöka räkna ut vart den kommer, ta dina steg, tajma upp hoppet, du har motståndare som kommer mot dig. Så när folk säger, vad fan den ska han ha, eller det, alltså, det är inte så jäkla lätt. Så jag kan nästan vara gladare av att jag kommer ut rätt på ett inlägg än att göra en räddning ibland, för jag vet att det kan vara så fruktansvärt svårt att tajma in. Men då, när jag tänkt de tankarna kring hans beslut att göra, att skjuta med vänster på en studsande boll, då tar jag också då beslutet att bara stå, reagera, lita på din reaktion, alltså reflexer, och min position. För jag tycker jag har en ganska bra position, och då bara stå och reagera på hans skott. Så han skjuter ju ganska hårt rakt på, men jag hinner få upp högerarmen för att rädda då. Och jag menar, skulle jag chansa där åt något håll, då säljer jag ju mig och så blir det ju 2-0 där istället. Så det är också ett spel där. Det är rutinen, att våga stå och reagera på skotten istället för chansen.
Marti Cifuentes sa ju här på sin sista presskonferens som Hammarby-tränare att ni just nu var allsvenskans kanske bästa lag, sa han faktiskt. Vad säger du om det?
Ja, den tar jag alla dagar i veckan.
Håller du med?
Är det så man säger när man har tappat 2 mål på övertid? Så att man liksom, det var ett bra resultat att få kryss hemma ändå. Liksom. Nej, men jag menar, om man ska titta formmässigt och hur vi har presterat, så absolut. Sen BP-matchen kanske inte var vår starkaste match, men desto finare är ju styrkan att vinna ändå, trots att det inte är en topprestation. Och jag menar, 5 raka vinster i det läget vi var i mot lag som också är där nere och behöver vinsterna. Alltså det är mycket lättare sagt än gjort att Degerfors hemma, BP hemma, de ska ni slå.
Det är inte riktigt så det funkar.
De är ju exakt samma situation, de verkligen måste ha de poängen också. Så de har ju också en desperation att spela för. Så, och detsamma Göteborg borta, tycker jag är skitstarkt att vi går dit och tar 3 poäng. Och alltså hur vi försvarar oss, hur grabbarna där ute sliter, springer, nickar bort varenda jäkla boll, blockerar. Alltså det var en otrolig lagprestation. Och återigen, jag är skitstolt för hur de presterar i det här skarpa läget och hur de har gjort det. Det är fan 5+.
Vad är det som har, en stor fråga, men i dina, vad är det som har gjort att ni har lyckats vända det här? För det var ju, även om, ja, ni har ju varit i den här situationen flera år tidigare, båda dina år, men ni har ju aldrig legat så risigt till som ni har gjort. Nej. I år.
Svårt att säga, för jag tyckte att vi spelade bra väldigt många matcher, men vi fick inte resultaten med oss.
Det gör det väl bara ännu värre, tänker jag.
Ja, alltså på ett sätt så gör vi ju någonting rätt, men att vi inte har skärpan kanske. Och sen så tycker jag, alltså, när vi får in, vi fick in Wessam efter sommaren där, vi fick in Jori, Kastergren kom in där också, Tobias Karlsson kom in, vi har fått in ganska många liksom spelare också, som kanske kommer från ett läge där de inte har haft den här vi spelar bra men vi sätter inte lägen, utan de kommer med ganska färskt självförtroende från andra platser, de är spelsugna, de vet inte hur det varit lite innan, så att det kan absolut påverka gruppens känsla att de kommer med energi. Speciellt Henka har ju kommit med jättemycket energi och liksom pratar mycket, dirigerar, alltså, ja, men lite den här ledarskapsegenskaperna som jag vet han har, och det har han verkligen plockat fram här i Sirius, och det är skitkul att se. Så jag tycker att en blandning av att vi har fått in hungriga spelare som verkligen tagit ansvar och presterat när det behövs som mest. Och dessutom att vi, alltså de andra spelarna som var kvar också, jag tycker de har höjt sig också. Jag tycker hela vi som lag har höjt oss. Vi har verkligen hittat nycklar i matcher, hur vi kan skapa chanser, situationer, hur vi kan hota lag, att vi liksom med Tash, med Jocke, med Wessam där uppe, att vi kan sätta mer bollar bakom och hota. För det tycker jag att vi, det gör vi så jäkla bra. Många av våra lägen, många av våra mål vi har gjort den här perioden är att vi sätter den bakom. Tash springer, West springer, Jocke springer, och så skapar vi lägen därifrån. Så kanske blivit något rakare, mindre naivare skulle jag säga, att vi inte trillar för boll för mycket i defensiva straffområdet, att vi slår upp bollen och tar det därifrån, och sen så sätter defensiven först och främst, för att vi vet att det offensiva, där har vi kvaliteter att straffa.
Du är ju, på tal om rutin och sådär, du är ju åldermannen här i laget, får man säga. Hur, vi pratade om det lite innan de här 6 eller 5 matcherna, om din roll. Vad känner du att du, vad är viktigt liksom att bidra med i din roll som målvakt, men framförallt att du har varit med tidigare och gjort det här och kanske inte är den som hetsar upp dig mest av att ligga i det här läget. Vad gör man liksom?
Nej, men framförallt som du säger, att inte hetsa upp sig. Jag har varit i sådana här lägen förut, och det blir knappast bättre om man går runt och fäller små kommentarer eller pratar om läget hela tiden, eller liksom utstrålar en nervös energi eller en dålig energi som kan smitta av sig på yngre spelare som kanske lutar sig lite mot den. Om de känner att jag då är nervös eller känner mig ängslig, då kan det lätt bli att de också börjar liksom, jäklar, det här är inte bra, det här är en tuff situation. Men jag har verkligen trott på det här laget hela tiden, för att vi har spelat bra, och det klassiska liksom, det kommer komma, resultaten kommer komma om vi fortsätter göra bra grejer.
Det är väl framförallt att det har jämnat ut sig, känner man.
Definitivt.
Väldigt bra matcher men lyckades förlora ändå. Sen har vi gjort en del sämre matcher men vunnit.
Jag tyckte att den klyschan aldrig stämmer, men man kan väl faktiskt hålla med det här året att vi har fan fått några på vår sida flytet nu den här gången när vi halkar in målet mot Värnamo, och vi får liksom med vinster mot Göteborg, övertidsvinster mot Degerfors, även två mål här nu mot Bayern, att vi har fått det lite på, turen på vår sida då. Lite mer stolpe in än stolpe ut. Men återigen till mig och min fina ålder som pappa där, är ju att jag som målvakt framförallt ska se till att jag håller mig lugn och trygg, att de kan lita på mig som en sista utpost. Att jag inte upplevs som flängig eller stressad eller orolig för att vi leder med 1-0 eller det står, alltså, min roll är ju verkligen att bara kommunicera, vara så tydlig som möjligt med spelarna, ge dem mod, ge dem liksom en trygghet, och att de ska kunna lita på mig. Och det, vad jag känner i alla fall, så har jag fullt förtroende där.
Hur har omklädningsrummet varit under de här, hur mycket har det förändrats, tycker du? För att på träningsplanen tycker jag att det har varit ganska bra hela tiden och god stämning och sådär. Men har det varit pressat under när det var som värst, eller vad känner du?
Nej, det tror jag också är en viktig nyckel, att vi har förstått läget, att vi, när vi låg näst sist, att det är klart som fan
det är inte bra.
Det är inte bra. Men det är ändå viktigt att kunna också få skratta, ha kul, kunna få skämta med varandra. att inte leva i en seriositet hela tiden, utan vi måste kunna få slappna av också. Det är så mycket fotboll och press dagligen oavsett, så att vi också ska pressa eller stressa upp varandra med liksom förstå läget hit och dit. Så där har vi försökt då. Alltså vi har gjort saker som att gå ut och käka liksom en lagmiddag, koppla bort lite, göra någonting annat. Ja, men det kan vara, alltså, vi samlas några grabbar, kanske kör någon aktivitet, spela biljard eller en hemmakväll här, bara hänga lite för att lätta lite på stämningen, för att det behöver inte vara en ständig press. Och jag tycker i omklädningsrummet så har det definitivt ändå känts, vi har förstått allvaret, men vi har också kunnat liksom koppla bort, ha kul ihop och bara sammanfoga truppen ännu mer.
Den här känslan som ni får när det vänder, för då blir det ju liksom att ni var ju i en situation där det, oavsett vad ni gjorde, så tappade ni poäng eller förlorade, var ju min känsla utifrån. Men sen när man vänder på det och kommer in i det här, ja men vi vinner oavsett vad vi gör, eller det går in på tilläggstid 0-2, men vi kan komma, hur är det liksom att vara i den?
Nej, det är framförallt, det är klart att tanken kommer upp, alltså Värnamo borta, jag tittar på klockan när det är 91 minuten och tänker att ja, men okej, 0-0 borta mot Värnamo, ja, men det är en stark pinne ändå, det funkar. Och sen så bara smack, så har vi 3 poäng med oss. Och samma sak där, Degerfors, då är jag hur frustrerad som helst när jag tittar upp och ser liksom 8 minuters tillägg, det står 0-2 till Degen, 8 minuter kvar. Och där känner man ju så här, fan, det är tufft. Men eftersom vi får 2-1 så pass tidigt och vi känner att de då blir stressade, då får du en helt annan känsla. Alltså ett mål kan göra så fruktansvärt mycket. Och när vi får det där tidiga målet i 91 minuten, då är verkligen, alltså från min sida i alla fall, jag tror att alla spelare på plan kände också så här, vi kan ta det här, åtminstone få ett kryss. Men sen att vi gör 3-2 också, det är, alltså, det är ju bland det sjukaste jag varit med om på en fotbollsplan. Alltså att du vänder en match på övertid, 3 mål, är, det var eufori utan dess like. Det var en sjuk känsla. Också i en så viktig match där de framförallt inte fick ta poäng heller. Så jag vet inte, det är klart, när du är i det här stimmet då. Och
det är ni ju nu.
Ja, exakt. Då kan man inte luta sig tillbaks, för det är fortfarande spelarna, det är ju vi som gör att vi har hamnat i det här stimmet. Men att vi inte behöver bli oroliga för om vi ligger under med 1-0, att så här, ej, vi har fortfarande bra grejer, fortsätt, vi har all tid i världen. Speciellt nu Hammarby, Värnamo, Degerfors, det är 5 mål på tilläggstid. Då liksom, ligger vi under och det är 89 minuten, ge inte upp. Och det är verkligen den känslan vi har nu i laget, att vi ger inte upp förrän matchen är slut.
You guys, are you serious about this?
Om vi zoomar ut lite och ser till hela säsongen, en annan, eller du var ju inne på att ni förstärkte ju med en hel del meriterade pojkar här under sommaren. Och Henrik Kastegren har du ju nämnt, ju din gamla kompis. Mm. Hur stor del hade du i att han är i Uppsala?
Nej, men Jonte frågade mig självklart om Henka. Och jag ska väl vara ärlig och säga att jag blev lite förvånad att Henka var på tapeten, eftersom han var utomlands och spelade i polska ligan. Då trodde väl jag att Henka kanske ville fortsätta vara i en annan klubb utomlands. Men då när hans namn kom upp på tal, då blev vi ju verkligen så här, ja, ta hit honom. För att hans egenskaper, både på fotbollsplan och även alltså utanför, att han tar för sig, att han har ledaregenskaper, han ställer krav, han är professionell, jobbar hårt. En sån spelare vill man alltid ha i omklädningsrummet och på plan. Så för mig då, det var bara, jag sa till Jonte att absolut, kan vi få honom så ska vi ta honom. Och som sagt, jag hyllade hans kvaliteter och sa det, att det här är en bra spelare att få in, både på plan men även framförallt utanför också. Att han är den som kan stå och ta det även när det blåser hårt. Så då började jag snacka lite med Henka såklart och skriva lite med honom och försökte inte gå ut för hårt, utan ändå smyga in det lite fint här. Att,
ja, men, det var taktiken.
Ja, att han var väl lite orolig för läget, men då sa han nej, vi är alldeles för bra. Det här kommer vi lösa. Och så förklarade jag liksom hur det var hos oss och allting. Och han verkade gilla det, och så landade han ju här, så jag är jätteglad att ha honom här.
Och sen så de andra spelarna som du nämnde då, som har kommit in och gjort det bra. Men om vi tar, det försvann ju en hel del spelare också, får man, hur mycket tror du det påverkar? Alltså, ni hade ju, det var ju lite speciellt med Marcus Mathisen, så utsågs till lagkapten, hade varit här länge, en väldigt viktig spelare, så försvann han, Patrick, alltså, ni tappar ju båda mittbackarna i princip. Och sen Christian Kouakou var ju, spelade inte så mycket men var ju också tilltänkt. Jamie Roche, hur mycket påverkade det tror du?
Nej, det blir liksom, man försöker väl få det till ett nollsummespel, att när Mathisen försvann så fick vi in Henka, och det känns verkligen som att det blev minst lika bra. Mathisen var en fantastisk spelare och bra högerfot, otrolig på huvudet och så. Och Henka är också duktig med fötterna, alltså i spelet så, alltså att bygga upp. Nu visar jag också att han har ganska bra huvud också när han nickade dit målet mot Hammarby.
Men fanns det någon, inte oro så här, men de flesta förstod ju att Marcus inte skulle vara kvar efter sommaren.
Ja, och då blir ju tanken, okej, vem kommer vi ta in? För det är ändå ganska tydligt att vi behöver stärka upp på den platsen. Även fast vi har duktiga spelare så är det ju så. Det är en sån tongivande spelare, Marcus. Och där tycker jag att när vi prickade med Henka så var ju det nästan spot on. Att han kom in och tog den platsen på ett jättebra sätt. Och på sitt sätt. Det är inte så att vi ska replikera Marcus egenskaper, men jag tycker Henke har gjort det på ett väldigt bra sätt och kryddat det med att han kanske är ännu mer kravställande och tar för sig på planen och dirigerar många spelare och hjälper både yngre och äldre allihopa, liksom, här kan, du kan tänka på det här eller göra det här, utan han är grym där.
Tror du han har fått hjälp av att du redan har varit här? För jag ju säger, alltså, när de zoomar in på Discovery på ringarna, jag ser ju att ni pratar ju väldigt mycket och det blir väl mer naturligt kanske att komma in om man känner någon väldigt bra än att bara komma in och inte känna någon och försöka ta för sig.
Ja, nej, men 100%. Framförallt för mig tyckte jag också jätteskönt att få in, nu har jag spelat i Sirius så att jag trivs jättebra med gruppen så, men att få in en norrköpings grabb till, det var jäkligt fint. Och där kände ju han också en enorm trygghet att jag är redan är där. Så då blir det så mycket smidigare att bara fösas in i liksom kompiskretsar, gäng eller liksom när man kör lite interna skämt och allting. Alltså att han är med redan från början då, och jag kan förklara lite och allting. Och så han, det känns som att han har spelat här mycket längre än de få månaderna han har varit här. Och som jag sa då, liksom han tar gärna snacket och är... alltså verbal, med kommunikation, tydligt vad vi förväntar av oss där ute på fotbollsplanen, och snacket i ring och sådär. Så jag tror absolut att det var samma sak när jag kom till Sirius. Då kände jag Tim Björkström sen innan, Kalle Larsson, Lukas. Så då blir det mycket lättare att direkt komma in i gänget när man kan hänga på dem i början direkt. Så det tror jag att han kände en trygghet.
Daniel Stensson, som för övrigt har kapat mustaschen, vad säger du om det?
Alltså jag gillar hans mustasch. Jag tyckte han var fan, han såg fan fräsch ut i den. Jag gillar den. Jag läste att han var fruktansvärt trött på den, men jag sa det, fan, nu är det ju november, så då är det ändå legitimt att ha kvar den på.
Ja, alltså egentligen jag sa det till honom. Jag tror att reglerna är väl att man ska raka sig ren, va?
Ja, sen låter den växa. Ja, det är sant. Så jag det köpes jag.
Bara på hans att det viktigaste är väl att man betalar, inte att man har en mustasch.
Han har sagt det till mig, men exakt. Han får väl sätta upp en sån här sida så man får följa hans mustaschutväxt.
Ja, vi får se om den kommer tillbaka.
Så får väl folk sponsra lite.
Du är inte sugen på något liknande?
Alltså jag har ju sparat i 32 år, jag får inte mer än så här. Så jag vet inte fan hur mycket musche det blir av mig här.
Men Stensson sa i alla fall efter matchen mot BP, han tror inte Wessam Abu Ali spelar i Sirius 2024. Vad säger du om det?
Jag säger att jag hoppas verkligen att han spelar i Sirius 2024. För det är... Wessam är nog en av de bästa forwardsen jag har spelat med. Han har hela paketet. Han hoppar som en jäkla höjdhoppare. Han skjuter som en häst. Han sprintar som Usain Bolt. Han kan göra allting. Han är både targetspelare, djupledsspelare, skjuter med båda fötterna. Han är väldigt, väldigt komplett och intelligent på fotbollsplanen. Och även han är, alltså för att vara så pass ung ändå, kommer, ställer krav, pratar med spelare, tar den här löpningen eller hit och dit, tänk på det här. han har bidragit med otroligt mycket sedan han kom hit. Inte bara sina mål självklart, men den extra dimensionen vi får när han är på planen är enorm. Bara, alltså vi har sällan haft jättestora forwards tidigare i Sirius, men bara för mig att kunna, om jag får ett pressat läge och vet att jag kan bara smälla upp den på West, för han kommer vinna den nickduellen 99 gånger av 100. Han är grym, alltså det är fantastiskt, fantastisk fotbollsspelare och även som människa. Så det, jag är fruktansvärt glad att ha honom i laget just nu. Jag har njutit jättemycket av att spela med honom och jag hoppas verkligen att jag kommer fortsätta få göra det ett tag till.
Man har ju sett att ni spelar en del Counter-Strike. Berätta om det.
Ja, nej, men jag har inte spelat det på många, många år. Jag var en riktig nörd när jag var liten. Mm. När lilla tjockis David spelade.
Så att det var Snickers och spela Counter-Strike.
Exakt, det var ju mitt liv där då, som 12-åring. Sen så var man tvungen att lägga det livet vid sidan lite när man satsade på fotbollen. Men så det rinner lite fortfarande i venerna på mig. Och när han sa att han spelade CS, sa att kom, vi går och spela lite. Så jag var inte sen på att nappa det på det. Så vi har gått till något jäkla... Vad säger man, alltså game, något internetcafé liksom, och bara, vad kanske har hänt 4-5 gånger, spelat lite. Men nej, det är kul, alltså vi klickade väldigt snabbt utanför plan också. Vi kunde snacka väldigt om, alltså högt och lågt om allting mellan varandra, både djupa samtal men också liksom skämta på en hög och låg nivå. Så vi har haft det jättekul ihop även utanför plan och vi har klickat väldigt bra. Därför ser jag gärna att han är kvar i Sirius.
Vem
så
är
länge
bäst
som möjligt
på Counter-Strike av er?
Nej, jag måste ge den till honom. Jag kan inte sitta här och ljuga. Jag var grym när jag var liten, men nu med det här CSGO som det heter så är det mycket, mycket mer taktik. Och det har jag aldrig spelat, utan jag var bara ute och körde. Så att han har suttit där lite som en coach där och den här delen heter det här, det här heter det här, gå så, köp det här. Så jag bara okej.
Men känner du igen känslorna från att när du var liten och satt och spelade liksom?
Det är den nostalgin som är så fin när man sätter sig där. När man var en liten grabb och kunde sätta sig på ett internetcafé i 5 timmar och bara spela med kompisar och så. Så det var det här som var charmen när vi gick dit igen. Jag bara, wow, man kände sig som en liten kid igen. Alltså man fick minnen tillbaka, så det var kul. Så vi har gjort det några gånger till, men på sista tiden har det inte blivit så mycket.
Första halvan av säsongen, då satt du på läktaren skadad. Mm. Hur var det?
Frustrerande. I och med att när jag fick min knäskada i oktober förra året så var det ju en meniskoperation som var tänkt att det bara skulle ta 3 månader. Och rehabben gick jättebra och allt flöt på som det skulle. Så jag var ju väldigt positiv till den perioden och skulle vara tillbaka där i januari, februari. Sen när jag kommer tillbaka på planen och börjar köra och börjar belasta knät så upplever jag att det svullnar lite ibland. Det känns inte riktigt 100, vilket kan vara helt fint för att jag är precis kommit tillbaka. Men det fortsätter vara lite så till och från. Vi försöker falla och känna lite, okej, det här går bra. Vi försöker stegra lite. Så är det då någon träning då det liksom knakar till lite igen. Så då gjorde vi en magnetröntgen som visade på, det såg lite stökigt ut. Men de trodde inte det skulle vara något speciellt. Så då var ju tanken att vi skulle gå in och rensa lite knät, bara skrapa lite, alltså små saker. Och då hittade man en ny skada när jag gjorde den operationen igen i mars, tror jag det var. Då hittade man en ny skada som de sa då att räkna inte med något spel innan sommaruppehållet. Och det var ju väldigt tufft att höra, för att man såg ju fram emot att spela premiären igen mot Norrköping såklart. Och tanken i oktober är att 3 månader, det är ju fine. Det är lite semester för säsong, sen är man fit for fight. Så det var frustrerande, det var segt. Samtidigt som att man har suttit i den här situationen förut så vet man hur man ska hantera det. Det är ingen vits med att gräva ner sig. Det är bara att upp på hästen, gör jobbet på gymmet så bra du kan. Alltså även om du inte kan vara på plan och det kan vara frustrerande, så det viktigaste just nu är ju vilka mina övningar på gymmet och gör dem så bra som möjligt. Och det har jag gjort, och nu känner jag liksom att knät är inga problem alls. Det känns friskt, det känns bra, det svullnar inte upp, utan jag kan verkligen lita på det och det känns fruktansvärt skönt faktiskt.
För din tid i Sirius, den har ju ändå präglats av skador får man säga. Ja, personligen, alltså, när du väl har spelat har det ju varit klass tycker jag, allt som oftast. Och det säger jag inte för att du inte ska kasta ut mig här från balkongen. Utan du fick väl till och med högst snitt på UNT något år där.
Ja, förra året där va?
Ja, det kan det ha varit.
Tackar.
Ja. Men 2021 när du kom då så började du väldigt bra. Sen missade du halva säsongen på grund av skada. Sen var det ju, och den höll dig borta. Det var väl lite samma sak där, att man sa att du skulle kunna vara tillbaka till Svenska Cupen om jag minns rätt 2022. Men sen så dröjde det till sommaren där också. Och sen ja, så det har ju varit mycket skador. Du har väl din effektiva, på de här tre åren, din effektiva speltid är väl 1,5 säsong.
Är det så pass? Ja.
Jag tror det. Ja, men ungefär 15 matcher per säsong.
1,5 bra säsong då.
Ja, precis. Av tre. Ja, ja, men hur har det varit? Alltså, för det har ju varit mycket till och från. Och ja, just att det varit osäkert. Ja, men jag är tillbaka till kuppen. Nej, men det blir inte så heller.
Ja, det är klart. Det blir en frustration också när jag ställer mig in på en tidsperspektiv som okej, okay, då är jag tillbaka till det här. Och sen när den krossas att det inte blir så, då blir det så här, ja men vad fan, okej, okay, vad snackar vi nu liksom, för att man har ställt in sig. Men nej, det, alltså 2021 där kan jag ju säga att, ja men då fick jag ju då en känning där i magen, ljumsktrakten. Och det var ju en skada som, hade jag liksom fått tid att bara få vila den och stärka upp den, så tror jag att då hade det inte alls tagit så här lång tid. Men vi kom överens om att jag spelade, vad kan det ha varit, 6-7 matcher med sprutor, smärtstillande, bedövande, för att jag skulle kunna palla spela, kunna sparka bollen, för att det var liksom, det högg så, varje gång jag sparkade en boll kändes det som någon satte en kniv i magen på mig.
Inte trevligt.
Med de här sprutorna så gick det delvis bättre. Det var inte jätteskönt fortfarande, men jag kunde vara på plan. Men självklart inte det en långsiktig lösning.
Men hur stor makt har man som spelare? För jag har ju pratat med flera spelare som har sagt samma sak. Ja, men om jag bara, alltså, om jag inte hade tagit den här sprutan, då hade det inte. Men ja, de ville att jag skulle spela och man vill ju spela själv.
Alltså, ja, nej, men det är absolut även. Alltså, jag kan ju. På ett sätt så kan jag säga blankt av rakt nej. Sen så litar jag på, alltså, den expertis som finns. För jag har aldrig tagit sprutor på det här sättet innan. Så om de säger att men det här inte kan bli värre, eller man säger, så då litar jag på det. Så jag spelade, och till en början så gick det ju ändå så här. Jag satte sprutan, spelade matchen, tränade inte så mycket kommande vecka. Ny match, ny spruta. Träna inte så mycket kommande vecka, ny match, ny spruta. För att de ville ha mig på plan, det var viktiga matcher. Och alltså, tittar man tillbaks på det så, alltså, jag offrar ju kroppen, min kropp och min hälsa för Sirius. Och det är ju inte alla som vet det, men det är inte så att man står och skyltar med det massa då heller, utan man vill bara vara på plan för personliga skäl också.
Det var väl bara du och Hannes Weijer då, för ja, Lukas kan ha varit rum, men nej, han var väl, jag tror, skadad också.
August Alin var kanske med lite. Men sen så är det då, möter vi Djurgården hemma, den matchen när vi vinner med 1-0. Så då har det börjat kännas lite bättre. Och så tar jag en ny spruta då igen. Vi snackar om att säga, men det här kan nog vara sista sprutan. Tar den sprutan, värmer upp, och så känner jag på uppvärmning att okej, nu har någonting hänt här. Båda mina ljumskar typ bara lav. Alltså, jag kunde knappt sparka bollen. Och då blev det lite så här, okej, håll igång Hannes, för jag vet inte om jag kommer kunna spela. Men vi startar, testar. Funkar först bra, 45. Alltså, jag klarar mig, jag överlever. Och sen andra halvlek när jag går ut så känner jag att, så här, att jag kan knappt passa bollen. Så vi insparkar, jag vet inte om. Om man tittar noga så tror jag några insparkar när jag ska passa till Mathisen, så då passar jag inte ens, utan jag bara solar den till honom, för att jag kan inte ens trycka bollen. Och då har ju något konstigt skett i kroppen. Då har väl kroppen helt enkelt sagt ifrån att nu räcker det. Och då är skadan så pass stor att jag är borta längre än vad jag kanske hade varit om jag hade vilat. Men det är så här. Ja, man offrar sig för man vill såklart det bästa för laget, och man vill inte svika laget lite så. Är det rätt beslut i efterhand kanske? Nej, men Man är väldigt osjälvisk som spelare, och som sagt, som lite som Saletro sa, att man ställer upp för laget, och vill de ha en på plan så gör man allt man kan för att man ska vara på planen och hjälpa dem.
Men det här du sa att du gjorde som en hugg, en kniv i magen, var det alltså med sprutan du hade så ont, eller hur ont hade du med sprutan?
Det var utan sprutan. Med sprutan till en början så var det väl en halv kniv då. Ja, exakt. En liten fickkniv. Nej, men det är klart, det gjorde ont, och man fick anpassa sitt spel. Och det är något som man lär sig med tiden också, som när man blir äldre, att så här, man är inte 100% hela tiden, men man kan ändå se till att vara så nära sin max den dagen. Så man får absolut justera lite hur man värderar saker. Jag kanske inte är den spelaren som tar alla långa bollar då och slår, utan då kanske man mittback får slå istället, för att jag ska få vila ljumsken lite eller så, eller magtrakten. Men återigen, det kunde lika gärna gått bra den matchen mot Djurgården, att det inte hade skett en reaktion i min kropp, och då hade vi kanske också inte suttit och haft den här diskussionen. Men kroppen sa ifrån till slut, och då var jag tvungen att respektera den och vila och börja rehabba då. Sen så visste jag inte innebörden att det skulle ta så lång tid som det gjorde.
Hur har du mått under den här tiden? Jag antar att det är jobbigt, alltså, dels att vara skadad, men framförallt att inte kunna delta och sitta och titta på bara.
Som sagt, i Norrköping så hade jag ju perioder där jag gick igenom de här gångerna lite för första gången, och man lärde sig hur man skulle hantera det. På personligt plan, självklart vill jag alltid vara på planen. Det är väl min största sorg med min tid i Sirius än så länge, att fan, jag vill ju spela så mycket mer än vad jag har gjort, för att jag älskar att spela. Jag tycker det är skitkul och jag trivs med laget, med staben, spelarna, allting, supportrarna. Så det är svinkul att spela och ha stödet, så då vill man ju vara på planen så ofta som möjligt. Så det är ju min största frustration, att man inte har varit så mycket tid på planen vad jag själv vill. Sen vet jag ju orsakerna varför det har varit så, liksom, man har fått stå sitt kast för vad man har offrat för att spela några andra matcher. Det är klart att jag hade velat spela mer, det vill alla, det skulle varenda en spelare säga. Men frustrerande, och sen återigen, okej, vad är det jag kan påverka nu? Det är att göra rehaben så bra som möjligt för att komma tillbaks så fortast möjligt, så snabbt som möjligt. Och det är återigen, jag kan inte gräva ner mig själv för att, och tycka synd om mig själv för att jag borde vara på plan nu egentligen, men nu är det inte så. Nej, okej, då får jag bara göra det jag kan för att komma tillbaks på plan så snabbt som möjligt. Så både, alltså, den mentala biten kring de här skadorna har ändå varit ganska lugnt. Alltså man får sysselsätta sig med andra saker som kanske tar bort lite tankarna på skadan och fotbollen och så. Men sen när jag kommit till studion har det alltid varit 100%.
Men en annan...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Alltså det som stört, tror jag, många är ju just det här att när du fick den här mag, eller vad man ska kalla det, skadan, då sas det ju också men han är tillbaka till försäsongen till Svenska Cupen, och så blev det inte så, och sen så var det borta, eller nya besked samma säsong. Jag vet, någon skrev, kommer jag ihåg, att jag fick upp att jag skrev någon artikel om det, att det var, men han ska vara tillbaka till Svenska Cupen, och sen så blev det, nej, men nu missar han premiären. Då var det någon som skrev, kommenterade den artikeln, bara riv kontraktet.
Ja, alltså alla har rätt till sin åsikt.
Det har ju funnits en frustration ändå från supportrar just eftersom du är ju en prestigevärvning med Sirius mått mätt.
Och som sagt, jag tror inte de har ju inte alla korten på bordet hur mycket man offrade för att vara på plan de matcherna jag var tills det inte gick längre. Så jag förstår att de kan ju vara frustrerade för att jag har varit skadad, men återigen, jag och ledarteamet, vi vet vad vi gjorde och vi vet anledningen till det. Och sen så visste vi också till vilken kostnad det kunde bli. Och det var väl något som de var redo för att betala, och då får det vara så. Då är jag redo för att offra mig själv.
Men om du hade fått göra om det, hade du spelat på sprutorna de matchen?
Jag menar, står vi inför det här läget som var nu, när vi ligger näst sist och jag måste spela, så för lagets skull så hade jag nog gjort det.
Ja, men då? 2021? Ja,
men alltså, det var ju tuffa matcher då också. Det var vi skulle möta, om det var Mjällby hemma, Degerfors hemma. Det var ju som de här lagen runt om oss där vi måste ta poäng. Så det var ju en viktig period där. Och då var så vi motiverade att vi behöver dig. Så då kände jag bara, då får jag offra mig själv för det här. Att jag kände inte att det skulle kännas mer fel om jag säger nej för min skull, för att jag ska vara själv, vi ska faktiskt bli friska och komma tillbaka snabbare, men kanske sätta laget i en ännu svårare situation. Så det är verkligen lite pest eller kolera, men jag valde att offra mig själv för lagets bästa, och det är ju bara de inom klubben som vet om det egentligen.
Hur mår du idag?
Idag mår jag jättebra. Idag mår jag, alltså, den skadan är läkt och frisk. Det jag kan säga också varför det tog så lång tid var ju att jag till slut var ju tvungen att göra en operation vid nyårsskiftet. Och sen så var det ju alla experter jag vet inte hur många läkare jag gick till, och alla sa att du måste ha, det tar lång tid med en sån här rehabprocess. Det tar månader, du måste vara extremt tålmodig. Så det är klart att vi hade en plan och hoppades att det skulle vara till Svenska Cupen eller till premiären. Men sen så måste jag också se hur reagerar min kropp. För vi vill inte göra samma misstag då, att jag börjar för tidigt och river upp det igen. Så det var väl lite där med tidsperspektivet också, att operationen och läkningen behövde sin tid helt enkelt.
Men det är väl också så, tror jag, bland supporter, att det finns ju någon illusion om att om man säger att han är borta 3 månader, om man inte är tillbaka efter 3 månader, då är det
rivkontraktet.
Men det är väl samma sak med Murbeck nu, som gjorde sin första, alltså då är korsband i 1 år, är man borta då 2 år, då är det liksom, men
då är det rivkontraktet.
Men det är väl inte riktigt så det funkar med skador.
Nej, alltså alla kroppar är olika, alla kroppar reagerar på operationer olika, på läkningsprocesser. Till exempel Paka då, han fick ju reda på efter den här operationen nu senast att han hade hans kropp genetiskt typ var någonting, alltså att korsbanden är inte bra. Så liksom, det var jätteskönt för honom att höra och veta, okej, det är inte fel på mig, eller så här, jag har inte svaga knän eller någonting, utan så här, de är lite för svagare sen innan. Så att alla kroppar är ju olika. Och på så sätt blir det också att en läkningsprocess kan vara olika för beroende på vad det är för skada och fram och tillbaka. Så man kan inte dra samma slutsats till varje person. Det är samma sak, alltså, alla ska inte kanske köra samma styrkeprogram för att man behöver olika saker. Och där tycker jag ändå, vi inom klubben är väl kanske lite mer rationella, och jag förstår att supportrar det är mycket känslor utanpå. Man blir frustrerad för man vill ju ha sina spelare på plan. Självklart, det fattar jag med. Det enda vi vill är ju också vara på plan. Men vi måste också se den stora bilden och det långsiktiga i en skada. Och komma tillbaka och kunna vara tillbaka under en längre period. Och det är väl så på din fråga där, hur frisk jag känner mig nu. Nu känns det ju jättebra. Mitt knä som jag opererade där i oktober och i mars igen, det svullnar inte. Det känns bra, det känns stabilt. Jag kan sparka bollar utan problem. Även magtrakten där, jag kan sprinta utan problem. Så att de bekymren är ju kvitt nu. Så nu är jag väldigt trygg med att framtiden framför mig kommer vara väldigt positiv. Jag tror inte det kommer orsaka några mening framöver i alla fall.
Innan du var tillbaka så var det Jakob Tonander som kom in och stod mellan stolparna. Vad säger du om hans säsong innan han skadade sig?
Han har gjort det jättebra. Han har ju självklart spelat och har erfarenhet från finska ligan och även matcher från Europa League. Så det är inte så att han har inte spelat stora matcher sen tidigare. Men det är alltid nytt att komma till en ny liga, Allsvenskan, eftersom han inte spelat här sen tidigare. Ung målvakt, men sättet han kom in och jag tyckte upplevde det redan från början matchen, premiären mot Norrköping, att han direkt också utstrålade ett lugn. När skott kom, när inlägg kom, att han liksom, han greppade bollen, släppte inga dåliga returer, han gick ut och kunde plocka inlägg. Han kändes liksom som en trygg utpost och på något sätt kände mig jag också då väldigt lugn, att okej, okay, skönt, då behöver inte jag stressa min rehab på något sätt, utan han har gjort det jättebra och det har varit jättekul att se, han gjort väldigt många bra prestationer och många viktiga räddningar som har gett oss poäng.
Sen har ni ju fått in en polack, Filip Majchrowicz. Vad säger du om honom? Han har ju fått en match, en träningsmatch hittills, men du har ju tränat med honom. Vad säger du om honom?
Ja, det är alltid kul att få en från en målvakt från en annan liga, för de kan ju vara skolade på lite olika sätt. Och det är väl liksom vissa tekniska aspekter som kanske skiljer sig från hur vi gör ibland.
Ja, till exempel, vad då?
Nej, alltså det är väl kanske... Alltså det kan vara alltså någon greppteknik eller hur man faller, alltså lite olika. Alltså det är inga stora saker som påverkar spelet i sig, bara att man kanske är skolad på viss sätt, han kanske är skolad på ett annat sätt. Men jag menar, inget är väl rätt eller fel om man säger så. Men jag tycker han är duktig. Det är klart det är svårt med språket att kommunicera. Det blir ju engelska och han har inga problem att prata med engelska, men att kanske vara snabb i tanken och skrika ut instruktioner på en hundradel sekund kanske är liksom lite tuffare. Men bra shotstopper, kan rädda bollar och liksom stor jäkel, täcker mycket av målet. Så det är klart, det är en skön och en trevlig kille framförallt. Så det är en skön målvaktsgrupp som vi är med, Tonander, Filip och Hannes och även juniorer där ibland.
Hannes, som du nämnde, han har ju haft det tufft med, han har ju inte spelat i princip några matcher här på 2 år. Hur ser du på hans situation?
Nej, det är klart det är tufft. Matcher vill ju, målvaktsyrket är ju speciellt, vi kan ju inte bli inbytta där i och få 20 minuter hit och dit. Och där fick jag lära mig tidigt att som målvakt måste du ha väldigt mycket tålamod. Vänta på din chans eller se och så. Men jag tror också som Hannes gjorde, det var väl lite förra året när han spelade i Sandviken för att få matcherna där. Det är ju ett jättebra steg för att få matcher, få kontinuerlig matchträning. För att det är ju där man utvecklas. Sen är ju Hannes jätteduktig och fin på träningarna. Han är ju otrolig med fötterna och som så. Och träningen är... i all ära, men det är också matcherna man behöver för att ta nästa steg och bevisa både för sig själv men även för andra att säga, men okej, han kan spela på en hög nivå. Så där, det är klart jag lider med Hannes att han inte fått spela så mycket i år, för att det är ju där man behöver även om han är väldigt ung fortfarande, så är det ju alltid bra att få så många matcher som möjligt, så tidigt som möjligt.
Du har ju ett kontrakt som går ut i sommar, drygt ett halvår kvar, vad tänker du kring det?
Ja, jag tänker att det har gått sjukt fort. När jag signade 3,5 år så kändes det som en evighet.
Varför skrev du till sommaren från början? Det är ju lite ovanligt ändå för svenska spelare som kommer hem.
Du får fråga Ola där, för det var de som erbjöd det.
Okay.
Det var inte jag som sa liksom 3,5. Men jag ville ha ett långt kontrakt och när de la 3,5 år på bordet så... för mig var det inget konstigt. Det var annorlunda för jag inte haft det tidigare. Men jag såg det nästan som bara något positivt. För ibland kan det kanske vara lite stress då när en säsong tar slut och säga okej, nu går man här i december, vad händer nu? Och liksom leta nya klubbar. Nu vet jag åtminstone att jag är här till sommaren. Om inget annat sker. Sen så vet jag inte heller hur Sirius tänker. Som de har ju inte tagit någon snack med mig och mitt kontrakt går ut om 6 månader, så jag vet inte hur jag ska tolka det.
Så du har varit tyst?
Det var det tyst än så länge, så vi får se vad som händer efter.
Vad vill du då?
Jag är absolut öppen för att stanna. Jag trivs jättebra här. Jag älskar supporterna. Hur den supporterkulturen har växt från när jag kom 2021 till idag är magiskt. När man står där vid Arkens Gärde och liksom, den är helt fylld. Det är grymt. Sånt stöd, och även när det är matcher som... som inte har etiketten Hammarby, Djurgården, AIK, så är det fortfarande att vi fyller den sektionen nu och även lite till. Så det är jättekul att se hur de har växt, och det är det som är viktigt för Sirius, att fortsätta etablera sig i Allsvenskan och bli ett lag som är kvar här i många år till. För då växer de här yngre grabbarna som kommer på matcherna och får växa upp med ett allsvenskt lag i stan. De kommer ju börja heja på Sirius i första hand, än att du kanske tar ett Stockholmslag eller någonting annat. Så jag trivs jättebra där, jag trivs jättebra med ledare, med spelarna, grabbarna är hur härliga som helst i omklädningsrummet. Staden också trivs jag jättebra med, så det är så här, för min del, i där jag är i livet nu, jag är absolut öppen för att stanna. Men det är klart att man måste också tänka på sig själv, och eftersom jag bara har 6 månader kvar och inte hört någonting, så då får vi väl se, man kan inte vänta för länge heller.
Brinner du någonting för att just bevisa dig på ett sätt, eftersom att det har varit så ryckigt, att det har varit en halv säsong där och sen en halv säsong där, att du, men jag skulle verkligen vilja göra 30 matcher här?
100%. Och det kan jag ju förstå, att Sirius kanske har det som ett orosmoment. Hur mycket kan vi lita på mig då? Kommer han vara frisk eller inte? Och jag menar, det är inte så att jag skadar mig med flit, så är det ju inte, utan det varit två tuffa skador som...
Men var det var någon målvakt, va, som skar sig själv i Sydamerika var med rakblad?
Ja, Canizares vet jag, tappade väl någon parfym på foten.
Ja, han skulle dämpa den. Ja. Men det var väl i Sydamerika, tror jag, någon som skar sig själv för att få matchen avbruten och sa att någon hade kastat in något på honom.
Jaha, okej, det har jag missat helt. Ja. Nej, exakt.
Så han skadade sig själv. Ja, men
där är vi inte riktigt än, liksom. Utan självklart, mitt mål när jag skrev på här var ju att jag skulle spela, vad blir det? 105 matcher då, om man räknar liksom 30-30-30 och 15 nästa år. Så vi får se, det har varit hackigt. Jag vet varför, eftersom man har offrat sig själv för laget. Så då har rehabperioden blivit längre än vad jag önskat och velat själv. Men om jag tycker, som du säger, alltså, jag tycker personligen, när jag har väl spelat så har det känts bra. Jag känner mig trygg på planen, jag behöver inte ha några långa startsträckor, även fast jag har varit borta länge. Men självklart är 30 matcher min strävan varje år. Det finns inget annat.
Vad vill du uppnå så här? Du är ju ändå slutet, kan man säga. Du är ju närmare slutet än början av karriären, eller?
Ja, det beror på vem du jämför med. Om vi ska snacka Buffon så är jag bara halvvägs. Han la väl av som 45-åring, så då har jag väl 13 år till.
Vad vill du uppnå här framöver, om man säger så?
Nej, men jag älskar att spela fotboll. Alltså, jag verkligen brinner för att komma till träningarna, för att vara på planen, träna, även gå till gymmet tycker jag är svinkul. Men det är inte därför jag är skadad. Men jag brinner verkligen för fotboll, så alltså, jag ser mig själv spela i många år till.
Det är inte 40?
Absolut, alltså tillåter kroppen det, så, och det är på en bra nivå, så absolut, för att det är så givande för mig, det är utvecklande, och att få se även liksom andra spelare, hur de utvecklas, följa med, vara med på en resa med ett lag, bygga därifrån, se vilka steg man tar, det är fruktansvärt roligt. Och sen, det är klart att fotbollsyrket, alltså, även om det är mycket press utifrån, det kravställan och allting, det är det enda jag upplevt, det enda jag har jobbat med egentligen i hela mitt vuxna liv och min karriär. Så för mig, jag ser aldrig att ha press på sig, ser inte jag som något jobbigt, utan det är egentligen, det är ett privilegium att du ska känna press, för det betyder att det du gör är någonting viktigt. Visst, jag skulle kunna ställa mig och, jag vet inte vad jag ska säga, alltså,
diska,
jobba på ICA eller vad som helst, inte för att det är, alltså, något dåligt, men alltså, jag behöver inte känna någon press där. Men det tycker inte jag är något givande för mig, utan jag gillar ju det här anspänningen innan match, när det liksom, jag är 32 år, jag har spelat massa matcher, men jag har fortfarande den här anspänningen att så här, det är något som gäller, det är något som betyder, och den känslan kommer man ju inte ha när du slutar spela fotboll, när du går ut Tele2 borta, det är 20 000 och 19 500 skriker skit mot dig, men alltså, jag älskar det är sån drivkraft, och se då också att Sirius drar ihop 5 bussar med över 500 personer, kommer dit för vår skull. Alltså, älskar det. Så för mig, att spela fotboll tills jag är 40, alltså, i mitt huvud utan tvekan. Och jag får ju bara se till att kanske anpassa belastning, på plan, utanför plan, liksom, vad, hur ska jag göra så att min kropp kan hålla så länge som möjligt? Och där kanske man får börja skruva ännu extra nu.
Du kom ju till Sirius inför 2021. Hur tycker du föreningen har utvecklats sedan dess?
Jag tycker också att det har blivit professionellare på något sätt. Jag tycker när jag kom så här, när Bäckström hämtade mig, så vi pratade om det här. Det finns, och det är så lätt när man kommer från en annan klubb och precis liksom sett många saker, och sen så kommer man till en ny klubb och så bara, ja men det här skulle kunna göra bättre, det här skulle kunna göra bättre, det här skulle kunna göra bättre. Bara för att ta steg framåt. Men det tycker jag att det är mycket proffsigare klubb med återhämtning, med upplägg för, alltså för aktivering innan träningar. Vi har ett isbad som man kan köra liksom återhämtning i. Det hade vi inte när jag kom. Det kan jag ändå stolt att säga att det var det jag som fick Bäckström att beställa det. Så den används ju liksom bra på ett bra sätt. Så vi har en liksom sponsor med leverantör och proteindryck, alltså drycker och så. Så vi får liksom sådana saker hela tiden. Och det var inget som fanns innan. Och små saker, men som är en del av att göra dig så bra som möjligt som fotbollstränare eller som fotbollsspelare, med återhämtning och allting, både före träning, efter träning och så vidare. Men sen är ju mycket ansvar också, vad du gör när du kommer hem, vad du äter, dricker, sover och allting så. Man är fotbollsspelare 24 timmar om dygnet.
På tal om isbad, minns jag, Sirius fick ju hit Leicester 2010 på en träningsmatch. Och då så ville de ha isbad. Det var ju Svennis och Tord Grip och Kasper Schmeichel. Och då visste ju inte Sirius riktigt hur de skulle göra. Så då köpte de ju sådana här uppblåsbara bassänger som man köper till barn på BR-leksaker. Hällde i is och vatten. Och så satt de och badade i det på studenterna. Så det var lite kul. Men det har utvecklats sedan dess.
En rolig anekdot var ju att det var exakt så vi gjorde i Sarpsborg. Efter match så drog de upp någon jäkla hemmameck till bassäng och satte den i typ där vi hängde våra typ tjocktröjor och vindjackor. Så där var det då en stor pool med is och iskallt vatten, så då bara sätter sig där efter match.
Ni har ju ändå dansat kring strecken här varje år sedan du kom och till sist blivit tia. Det är ungefär så det brukar bli. Hur tar man nästa steg?
Jag förstår att alltså det man vill göra, speciellt den här avslutningen vi gjort nu, är att man vill ju bara behålla varenda jäkla spelare och bara fortsätta bygga på det här. För att över tid så då kan du relationerna bli bättre, du lär känna spelare bättre, du har satt ett spelsystem, du vet hur de funkar och du kan fortsätta bygga vidare på det. Sen fattar jag ju också att Sirius i näringskedjan är det spelare som gör det riktigt bra. Det är klart intresse väcks, och Sirius också filosofi lite är ju att hitta billiga spelare, alltså stor potential med att utveckla dem och sen sälja dyrare. Alltså så är ju den mallen egentligen för alla allsvenska klubbar också. Att hitta billigt, sälja dyrare och sen återinvestera kanske i akademi eller andra saker eller andra spelare och så. Men det är klart att man vill, det har varit väldigt stor spelaromsättning sen jag kom hit. Det är ju väldigt många spelare som har kommit och gått, och det är klart då blir det ju alltid en liten period eller process att bygga nya relationer, spelare ska känna av varandra, vad gillar han att göra, hur gillar han att röra sig och så vidare. Och så har det ju varit även lite i år, och desto mer även med ny tränare då också, så då får vi även där kanske en ny filosofi. Vi spelar fyrback nu istället för fembackslinje, gnugga på det, utöver att få in nya spelare inför säsongen, under säsongen och få ihop hela det pusslet. Så det är så otroligt många faktorer som gör om man kan ta nästa steg eller inte. Men känslan just nu med det här laget var just nu är ju att verkligen att får man behålla det här laget även till nästa år, så då kan vi absolut bli ett topp 8, topp 6 lag minst. Alltså det känns som det finns så mycket potential i det här laget.
Hur mycket tänker du på 2024 nu? Eller vill du bara ha semester?
Jag vill inte ha någon semester alls nu faktiskt. Fan, det är skitkul att spela matcher. Framförallt när man har varit borta ett tag. Så jag är mest lack över att det är bara två matcher kvar. Det går fruktansvärt fort. Semester, klart det är alltid skönt. Men nej, jag pratade om det senast med Juri. Fan, när vi är inne så bra om flyt så vill du bara fortsätta spela. Du vill ha flera matcher. Och det är så jäkla kul också att spela. Mitt fokus just nu ligger verkligen bara i, alltså de två matcherna som är kvar. Djurgården, Norrköping. Jag har inte ens planerat vart jag ska resa i år.
Du är ju en stor resare, så det är ju spännande
ja,
att se var
exakt.
Du hamnar någonstans.
Ja, jag har verkligen avvaktat med den just nu. Så att jag får se om jag går in på Mondo någonstans och klickar in någonting här de närmsta dagarna. Men nej, det är inget sånt bokat än. Och det visar väl också lite vart mitt fokus ligger. Och det har verkligen varit de här matcherna som är kvar.
Ditt nästa kontrakt då? Vill du ha ett längre kontrakt då? Eller skulle du kunna ta ett år eller ett och ett halvt år? Eller?
Bro, väl, jag tycker alltid långa kontrakt är säkrare. Sen... jag förstår om klubbar tänker och tittar på mitt ålder och, eller min ålder och min skadehistorik. Men jag vet vad jag kan få ut av mig själv när jag är frisk och att jag är en väldigt duktig målvakt. Så det är inte så att jag kommer bara acceptera vad som helst. Men självklart ett längre kontakt gör att jag också kan i lugn och ro bygga upp mig ännu mer. Och att, att klubben visar att de tror på en och vill ha en. Så jag kan absolut skriva ett långt kontrakt. Kortare kontrakt, ja, det jag får ta ställning till det då. Det är svårt att spekulera i saker som jag inte vet om just nu.
You guys, are you serious about this?
Det har ju kommit in en del lyssnarfrågor. Och vi kan ju börja med Jakob Völkeling Persson då, som undrar, varför kallas du Flektov?
Ja, han var tvungen att ge igen för att jag frågade, yeah. Varför han kallas Grädde? Flektov, det är hans egna poet faktiskt. För att... jag håller inte med, men jag kommer ändå dra den. Att han tycker ju att jag tänder till och blir väldigt arg lätt i omklädningsrummet eller på planen. Och då anser han att jag kokar, alltså det ryker från mitt huvud. Och då kallar han mig Flektov för att jag behöver fläkta lite bort den där röken som kommer för att jag är så lack. Så därav Flektov. Det är ett nytt smeknamn, det är lite kul, jag skrattar åt det. Jag tycker det är kul. Kan jag kalla honom Grädde så får han jättegärna kalla mig Flektov.
Kallas du Krökov i laget också?
Nej, inte lika mycket. Det är ju... jag tror det är Norrköping som har patent på det. Men det är väl efter SM-guldåret där såklart.
Då... men hur mycket sånt, alltså hur många av-varianter på smeknamn har du?
Kärt barn, många namn.
Vi har ju Krökov i vedertaget och sen så nu har du Flektov.
Ja, Flektov. Alltså, jag vet inte om jag kan säga alla här. Vissa måste vi ha censur på, men... du kan egentligen säga det mesta och sen bara lägger du till av där utifrån kontext på vad man gör.
Men de flesta kallar det Mitov eller?
Ja, de flesta säger Mitov. Det...
vad säger mamma?
Mamma säger David. Eller David. Och i Makedonien säger de David också.
Är det de enda ställena de säger David på?
Ja, det är liksom mina... gamla gymnasiepolare, de kan typ köra Davve. Och det känns konstigt.
Ja, det känns konstigt.
För det är, inom fotbollstermen är det mycket meet-up. Och sen så, ja, i landslaget i Makedonien, det var lite komiskt, då sa de Nilsson. Det är de enda som säger Nilsson till mig. Nilsson, Nilsson.
Vi pratade ju om makedonska landslaget sist när vi satt här för 2 år sedan. Ja. Då var du ju inte helt nöjd. Är det helt tyst där fortfarande, eller?
De hörde ju av sig, de bytte ju förbundskapten och så hörde de faktiskt av sig då. Det var någon sport director som skrev till mig att hello Mr. Nilsson, it's vad han nu hette från Makedonien då. Och då skrev jag bara nice to hear from you guys finally. Typ så här, han bara yes I understand but we have changed the whole team. Så då började jag snacka lite med dem igen. Och så hade jag ett FaceTime-samtal med målvaktstränaren som var väldigt positivt. Jag tyckte han verkade bra, vettig. Och som sagt, den nya förbundskaptenen ville kolla läget med mig och ha in mig. Men då var det ju den här perioden med ljumsktrakten som hade dragit ut på tiden. Så då sa jag att jag kan inte vara med på marslägret som jag hade varit annars då. Men i juni kör den liksom. Men sen så blev det ganska tyst igen där. Och sen så har jag sett att... ja, återigen. Alltså de plockar in målvakter från inhemska ligan som jag vet inte vad. Alltså så här, men det är verkligen något som jag har släppt. Jag tänker inte... alltså jag glömmer bort att det är liksom landslagsuttagna. Jag tänker inte ens på att jag kommer bli uttagen. Utan jag tänker att vi fick 3-4 dagar ledigt. Vad ska jag göra på den ledigheten? Liksom så, utan jag har noll fokus på landslaget eftersom... de har visat tydligt att även fast jag är en duktig målvakt så är det inte de premisserna de tar ut spelare på. Så då är det ingen vits med mig att tänka på det.
Om Sirius får behålla hela startelvan nästa år, hur långt tror du det skulle kunna bära?
Ja, när man säger... Jag tror lätt topp 6. Lätt. Det tror jag. Alltså vi är så pass duktiga. Vi har så pass mycket potential. Vi har så pass farliga hot. Vi har blivit bättre defensivt. Jag tror absolut topp 6.
Vem i laget är bäst på fest?
Vi gick igenom mitt smeknamn, va? Nej, men om jag inte... jag kan inte säga mig själv. Bra på fest. Alltså, det är sällan han är med ute. Men när han kör så tycker jag att han är ganska rolig. Det är ändå Jakob Völkling Persson. Han kan ändå hålla lådan när han väl kör. Men det, tyvärr är det alldeles för sällan.
Och sen har det kommit en massa frågor här om din lilla, vad ska man säga, din lilla konfrontation med vulkanerna i samband med Degerfors-matchen. Ja. Och det var ju, för du högg ju tillbaks där. De hade kallat dig makedonfitta, det får man säga i podden.
Får jag det?
Ja.
Ja, då kan jag. Ja, men när jag joggar ut till andra halvlek och liksom lägger min flaska och handduk där och allting, och så jag vet inte hur många, men de kanske är 100 pers, så det hörs ju mycket tydligare då vad de säger. Och Degerfors har alltid varit ganska grova i munnen, och jag har reagerat på det varje gång, för det liksom, det står ju massa barn där, och så liksom väldigt liksom mycket hora och horunge, så ja, men samtidigt hör man det hela tiden, så det brukar jag inte bry mig om. Men när de bara, din jävla makedonfitta, din jävla horunge, alltså massa olika glåpord. Och just makedonfitta kändes bara så här onödig. Den var inte nice. Horunge, det får jag höra varje gång. Så det är så här, det bryr jag mig inte om. Jag tycker det roligaste jag vet är ju när man möter laget. Är det någon spelavbrott så går jag och dricker vatten, och så går jag så nära som möjligt motståndarfansen, och så bara lyssnar jag på, okej, vad kommer de säga den här gången? För det triggar igång mig bara. Men just det där blev...
För det brukar inte vara så, alltså, det är väl ändå hyfsat personligt, får man ändå säga.
Ja, exakt, alltså horunge liksom så här, en horunge. Men det där var så väldigt liksom...
Men det brukar inte vara.
Nej, det var väldigt så här, det är det vi menar nu. Obviously fattar jag det också när de skriker. Men jag vet inte, jag bara reagerar. Alltså jag blir ju bara taggad och ännu mer så här, okej, vänta bara. Så det är klart, när de gör 2-0 sen, då känner jag bara, helvete, det var ju inte så jävla nice. Men när vi då gör 2-1, 2-2, och då, liksom, då firar jag för mig själv. Liksom, ja. Men sen när vi gör 3-2, då bara, jag vet inte, alltså, det är ju så mycket känslor. Dels att det är så viktig match, att vi gör det avgörande målet, sista sparken. Och det är så mycket känslor som bubblar upp, och så kommer det, och så... bara så vet jag att jag tänkte att så här, när de sa det där, när de sa makedonfitta, ursäkta att vi har sagt det många gånger nu, men när de sa det så tänkte jag bara, fan, hoppas vi vinner den här matchen, då jävlar ska ni få se. Och då när vi gör 3-2, då istället för att springa till mitt lag och fira med dem i den ringen, så jag vände mig om och tar en sprint ner mot Degerforsklacken och ja, hetsar ganska rejält skulle jag väl säga. Står och firar, visar att jag firar mot dem, och tar väl upp några händer mot öronen och skriker liksom, men säg någonting nu då.
Vad fick du höra då?
Var mycket, jag hörde inte, de var ju så jävla, jag tror de gick igenom en jävla berg- och dalbana där med känslor. Dels att de har precis sett sitt lag förlora eller släppa in ett tredje mål på övertid. De ser en galen Mitov springa där och håna dem för det de sa innan. Sen var det ju inte alla som sa det fattar jag också. Det var någon som skrev på Twitter att det kanske var 2 av 300 som sa det. Ja, men då var det väl de 2 jag hånade då. Nej, men
ja, för de var väl på det ganska mycket i sociala medier efter just det där.
Ja, men de taggade, de hyllar ju, jag tror det var SLO:n för hur han skötte sig när deras supporter ramlade ner, vilket var väldigt otäckt, men det gick ju som tur var bra för honom. Och sen så skrev de, och hur Mitov skämde ut sig eller bla 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 eller någonting. Så var det ju någon som taggade mig då, bara, villar du någonting, Mitov Nilsson? Och då bara sträckte jag ut på fingrarna, knäckte ryggen lite, sen så knappade jag in. För då kände jag bara, säger ni det här, det är helt fint att ni säger det, men då kommer jag också hetsa tillbaks om vi vinner matchen på det här sättet. Alltså under matchen, då kommer jag inte stå och liksom skrika tillbaks, för då är jag fokuserad på matchen. Mm. Och jag visar aldrig känslor mot borta supportrar under en match, för då fokuserar jag bara på vad jag ska göra. Det skiter jag fullständigt i då. Men där blev det ju så en speciell situation. Som sagt, så då efter 3-2-målet, jag springer ner där, liksom firar mot dem, tar upp, liksom snackar nu då, säger någonting nu och liksom och hetsar. Går därifrån och känner bara, nej men fan, lite till. Så jag går dit igen och kör lite. Och då kommer ju deras SLO ut på plan. Och bara, vad fan håller du på med? Vad fan var onödigt gjort? Och jag bara, de har skrikit till mig. Alltså, de har varit på mig hela andra halvlek och skrikit saker. Så jag skiter i det. Jag kunde inte bry mig mindre. Och sen så liksom gick vi därifrån. Men det var så här, det var bara... Jag har inga problem med det nu. Nu har jag glömt det. Nu sa vulkanerna, jag kopplar inte ens vilka du menade. För mig, alltså, vill du hetsa från läktaren och skrika saker, alltså, folk skriker ju massa sjuka saker och det är fine, men då tycker jag också att så här, jag ska kunna få göra någonting tillbaka. Nu kanske jag firar det jäkligt hårt, men ja, vad fan, det var mycket känslor, det är sånt som händer, det är väl det man vill ha i fotboll.
Var du nöjd med halvursäkten du fick från Pakas gnälliga kompis i Tuttosvenskan? Där är jag inte riktigt med, du får förklara.
Det Tuttosvenskan.
Ja, det känner jag till.
Joakim Hanäs tror jag han heter.
Det är blåvitt killen.
Ja, exakt, BB-podd.
Det är han som är Pakas gnälliga kompis.
Ja, han var ju också ute och svingade på Twitter. Alltså det här är ju en lång historia, men alltså försöka göra det så kort som möjligt. Så räddade jag 2015, så räddade jag en viktig straff mot Göteborg när jag spelade Norrköping i slutminuterna, så att vi fick 0-0 mot dem borta där. Och det var ju när Göteborg och vi i Norrköping då slog som SM-guldet. Spola fram tiden 4 år senare, så spelade jag i Sundsvall och så skriver Simon Bank typ någon krönika om matchen. Vi hade precis spelat mot Östersund som är liksom Norrlands derby. Så hade de gjort 1-1 på straff. Och då inom parentes så skrev han Dino Islamovic som heter, gjorde mål på straff. Och så inom parentes, har Mitov någonsin räddat en straff? Och då blev jag så här, ni jävla sopa. Ja, det har jag. Liksom, så då la jag ut den bilden på Twitter bara. Och liksom en emoji med händerna utåt. Liksom, att, ja, se här. Och Joakim då går in på Twitter, ser det här och blir så jäkla kränkt, tycker han. Så att han känner ju bara, fan, Mitov går in och hånar Göteborg, det är inte okej. Så då går ju han in och svarar på den här tweeten genom att lägga upp min bild, eller en bild på mig när jag bryter mitt ben. Benbrottet i Falkenberg. Ja, det var ganska grovt. Och då sa jag, då blev jag liksom bara, vad fan håller du på med? Alltså så här, den här tweeten har inte ens någonting med Göteborg att göra, bla 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 liksom. Han bara, men vad fan liksom, du ska väl kunna ta det här, värre saker får du väl höra på läktaren, bla bla. Jag bara, vadå, så du tycker jag ska bara kunna ta ett skämt om mitt benbrott som kostar mig ett utlandskontrakt och liksom 10 månaders rehab och miss, alltså så här, jag ska bara ta det. Ah, okay. Ja, men liksom, så jag gick ganska loss på honom också. Och han tyckte bara, nej men mjukglass, psyke, bla bla bla. Så. Och sen då kommer vi till den här poddavsnittet nu då. Där han då ska på något sätt typ försöka be om ursäkt. Men ändå inte. Typ så här, jag är ledsen om du blev ledsen. Typ så här, liksom Kristoffer Svanemar och alla där. Då, men vad fan, ge dig, säg bara sorry. Alltså... det var så jävla dåligt gjort av dig liksom. Och så nej, den ursäkten är väl en, jag skulle nog klassa den som världens sämsta ursäkt jag har fått.
Men det känns ju som att liksom just det benbrott och så här, man, vissa saker rör man inte. Jag kommer ihåg jag hade med Ander Björkebaum, gamla Sirius-spelaren i podden, och så frågade jag, vad är det värsta du har hört på planen? Och han hade ju dragit korsbandet 3 gånger. Och då hade någon sagt, hoppas du drar korsbandet igen. Och jag blev helt chockad att man kan liksom, alltså för just det känns, alltså jag förstår ju om man är så här lite pubertal och säger så, du är dum i huvudet, du är bajs som någon fått i Gudetti och sådär. Men det där är ju liksom,
ja, men det har jag också fått höra. Alltså nu har jag inte ens dragit korsbandet, men det fick jag höra.
Vadå, jag hoppas du bryter benet igen typ.
Ja, men jag har hört liksom, det var väl någon inspark, så hör jag bara, hoppas du drar korsbandet när jag skulle slå den. Alltså det har jag hört flera gånger. Så det, folk skriker ju alltså alla möjliga saker och förväntar sig, som sagt, fotbollsspelare ska bara ta det. Och så som det ser ut idag, ja, vi måste bara ta det. Jag kan ju inte tappa mitt fokus och vända mig om, vad fan säger du? Alltså, det funkar ju inte så.
Få ur balans.
Ja, nej, men som jag sa tidigare, det där tycker jag bara osmakligt, hoppas du drar korsbandet. Men liksom när de skriker liksom andra glåpord och allting, så kan jag blir ju mer triggad och bara taggad till att göra en ännu bättre prestation än tidigare. Alltså, då blir det att okej, jag spelar mot elvan på planen och supporterna. Alltså, ni är också mina motståndare nu, så det är klart att jag kanske maskar lite extra framför dem då för att göra dem mer frustrerade. Alltså, jag älskar sånt.
Vem i backlinjen är lättast respektive svårast att skrika instruktioner till?
Lättast skulle jag väl säga Henka Kastegren, eftersom vi båda förstår varandras dialekt. Nej, men han är väldigt, eftersom han själv är väldigt kommunikativ, så vi kan prata väldigt lätt med varandra. Vi förstår varandra, termerna och allting, så han skulle väl säga enklast. Svårast är väl, jag tycker inte någon egentligen speciellt svår. Ja, alltså, det är klart att det är svårt att nå upp till mittfältare, för alltså det är, där har man lärt sig att det är ingen vits att jag skriker upp till mittfältet, för de har knappt har ju backarna ibland, utan man måste prioritera vilka du pratar med och spara rösten till det. Men jag skulle inte säga att någon är speciellt svår. Jag försöker, en av mina styrkor tror jag som målvakt är ju att vara kommunikativ och vara tydlig, så när jag väl säger någonting så vill jag bara säga det kort och tydligt och inte ge dem för mycket liksom huvudvärk med vad jag säger, och inte heller prata för mycket, inte så alltså att min röst hörs hela tiden, utan när det väl sker någonting, då snackar jag, och då snackar jag högt och tydligt, så att då ser jag oftast att säger någonting, de vrider sig. Om jag säger liksom Henka höger rygg, då ser jag att han reagerar på det, okej, bra, han hör mig, så då det funkar bra oftast.
Om vi jämför till exempel Fölkeling som är yngre med Dennis Wigren som är mer rutinerad,
ja,
då känner jag att det skulle kunna vara så att Dennis, men skit liksom, jag vet bäst själv.
Ja, alltså, jag har inte fått den upplevelsen, men de kanske känner så när jag väl skriker ibland. Det som kan vara svårt kanske är ju ibland med yngre spelare, om de har en högre anspänning, för att liksom det är mycket att tänka på, det är matcher och det är spelare och allting. Så då kanske det kan vara svårare ibland att kommunicera med, för att de är inte med och lyssnar på att jag kanske ropar något till dem. För ibland så får jag verkligen stå och skrika flera gånger och jag ser att ingen reagerar. Medan en, som sagt, mer äldre rutinerade spelare kanske har varit i den här situationen förut, som inte har inte lika samma hög anspänning, och då kan de ta emot instruktioner på ett lättare sätt.
Favoritramsa efter seger?
Nej, men jag gillar faktiskt verkligen Uppsala i staden. Jag tycker den är, texten är skön, alltså melodin är skön, och så får man liksom komma igång och hoppa lite i ring där när den drar igång där på slutet, så att den är jäkligt fin, och vi har ju kört den väldigt många gånger, men jag tror det är mer bara för att den är skön låt att sjunga med supporterna. De kan den, vi kan den. Det är bara härligt på något sätt, det ska jag säga.
Hur bra tycker du själv att du är just nu jämfört med tidigare under karriären?
Helt ärligt så tycker jag att jag aldrig varit bättre. Vi pratade faktiskt om det här ganska nyligen.
Vilka är vi? Du och jag gjorde ju inte det.
Nej, men typ, alltså här i laget, typ med Jakob och Henka, Jakob Völklin Persson och Kastegren och några där. Men för då så kom vi in på, vi snackade om typ januariturné, och så kom jag in på att liksom, men det var 10 år sedan jag var på min januariturné för första gången. Och även att jag fick vara med i ett VM-kval på sommaren med svenska landslaget på sommar 2013. Och då tänkte liksom, när jag tänkte tillbaks då drog jag en massa roliga historier kring det. Men när jag tänkte tillbaks på hur bra jag var då kontra idag, så skulle jag säga att jag var helt värdelös då. Alltså, jag tänkte, hur fan kunde jag vara med i ett jävla landslag då? För att jag är ju så mycket bättre idag. Jag är mycket tryggare i mig själv. Jag vet vad jag ska göra. Jag skulle kunna liksom tydligt alltså ge alltså direktiv och liksom kravställa hur vi ska göra i vissa situationer. Där hade jag inte vågat öppna käften för 5 öre. För att jag hade ingen aning. Jag var inte heller trygg i mitt målvaktsspel. Jag var fortfarande lite så här, okej, hur gör han? Hur gör Isaksson? Och där, okej, hur gör han där? Självklart att man kan ta tips och så, men du ska ändå vara väldigt trygg med ditt egna. För det är ju det som har fått dig dit från första början. Så det, när du ställer den frågan, alltså kontra 10 år sedan idag, så känner jag att jag är ju, alltså, jag är så mycket bättre idag. Dels för att jag är tryggare i mig själv, lugnare. Jag vet vad som krävs i mig i vissa läger, alltså i vissa situationer. Även, jag tycker även när vi vann SM-guldet, jag är mycket bättre idag. Mycket, mycket bättre idag. Jag ser mig själv som en mycket bättre målvakt. Och därför tycker jag det är så jäkla kul nu när jag får vara frisk igen. Och få träna kontinuerligt, spela kontinuerligt. Då kan man bara bygga på det här ännu mer. Så jag vill ju fortfarande hävda och säga att jag har mina bästa år framför mig.
Så är det. Tack för att du tog dig tid. Vad ska du göra nu?
Nu får vi se. Jag ska nog ringa West Ham. Så vi ser om vi kanske går och spelar lite biljard eller Counter-Strike.
Nej, ja, men, hur är du i biljard?
Helst vill jag inte spela biljard mot West Ham. Där är han ganska vass också. Dock så krossar jag honom i pingis. Nu försöker Siri ringa honom här också, bara för att jag sa det. Pingis har jag honom. Men på biljard, där kommer han slå mig förmodligen. Men det ska ändå bli kul att spela om det blir någonting av det.
Bra, och tack för att ni har lyssnat på Are You Sirius denna vecka. Tillbaka efter matchen mot Djurgården som spelas då lördag kväll. Och då är det Henrik Kastegren, har han lovat.
Ja, kul. Ja, kul.
Så det blir 2 gånger Norrköping.
Fint, ska bli spännande att lyssna på.
Ja, det blir spännande hur lyssnarna hanterar det.
Ja, och om han kanske hyllar tillbaka med då.
Tror du det?
Nej, jag hoppas inte.
Ja, tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.